Hejs!
Nej, det har varit för mysigt. Nu tar vi igen. Hej och välkomna till avsnitt 304 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig,
Kjell. Jag trodde att du ville att jag skulle säga ditt namn.
Ja, just det, för att jag drog på det. Ja, jag glömde bort vad jag hette.
Ja, det gör man ibland. Somliga dagar. Ja, är det en sån dag idag när du glömmer bort vad du heter?
Jag är tillbaka efter en dryg vecka semester.
Ja.
Och jag tänkte vi kunde börja där. jag, när jag gick till jobbet idag så hade jag lite svindelkänsla. Du vet, när man har varit på sommarsemester så är det inte alltid superkul på måndagen.
Nej.
Det kan vara så här, och jag kommer ihåg samma känsla när man gick i skolan så här, hur ska det här bli liksom? Och jag har försökt inte riktigt lyckas med att inte kolla mejl och sådär så mycket när jag var ledig. Men såg några mejl och något gjorde mig så här. Du vet, varför läste jag det här på semester? Det var inte så att det förstörde min semester, men det, man går igång. Så där kände jag så här, nej, jag vill inte. Så, det känns lite bättre nu. Jag har varit igång några timmar, men folk var inte så elaka.
För det behöver ju inte nödvändigtvis bero på att man hatar sitt jobb.
Nej.
Utan det kan det ju vara också.
Ja, och då är det ännu värre. Vissa det känner värre. Så varje måndag.
Ja, precis, och så är det. Men just att man känner att man har varit utanför här en vecka, eller ännu värre 5 veckor.
Ja.
Eller så. Så att jag inte varit en del av det. Jag undrar vad som har hänt. När jag jobbade i hemtjänsten, då kunde man inte veta om alla levde när man kom tillbaka.
Just
liksom.
Det. Oj,
så var det. Är det någon som har dött med när jag haft semester? Liksom. I regel var det ju inte personalen, utan det var de hjälpte som kunde vara.
Nej, men alltså, så kände jag lite så här, kände lite mer och mer. Skönt vore att inte börja jobba så mycket.
Sen
gillar både du och jag att jobba mycket. Mm. Alltså, vi har ingen emot att vara lediga, vi pratar om flera gånger, men vi har absolut ingenting att jobba mycket. För vi tycker att det är en stor del av vår identitet och så som är meningsfullt och roligt. Så. Men jag börjar känna mer och mer så här, vad skönt det vore att om man kunde lösa det på något sätt.
Att man fick in alla pengar men inte behövde göra något.
Ja, men hur länge skulle det vara kul då?
Nej, det har jag funderat på. För att folk säger så att man vill träffa folk då som jag ska snart gå i pension. Och så jag har sett så mycket fram emot det. Jag har gjort det i flera år så här, liksom, att äntligen få pension. Och jag kan ju tänka så vissa dagar. Liksom, att vad skönt att inte behöva vara. Liksom, jag behöver inte ta ställning till någonting. Så här, någon kommer och säger någonting. Så här, jag jobbar inte längre. Så här. Men samtidigt var tråkigt. Det känns också.
Var ju på liksom, det, men tänkte du har ju din fantastiska hustru och era hundar och hus och kan vara i
absolut. Men just jag tror att det här är låt som jag tror att jag har uppfunnit hjulet, det har jag inte, men just det här att vara efterfrågad på något sätt.
Jag vet.
Liksom, det är ju det handlar om tror jag, väldigt mycket. Så här, att man var ledig men ändå bli kontaktad, efterfrågad. Ja. Så här, vi brukar säga det att när jag en gång går i pension så jag tror inte att min telefon kommer att ringa så mycket efter det. För jag har liksom inte det kontaktnätet. Så att man då kommer att fråga så himla mycket efter mig. Och då är det så här, nu är jag då, gammal jag nu är om jag lever och hälsan. 67 säger vi att jag är. Alltså, jag kanske lever 20 år till. Så det är ju tänkbart att jag gör det. Och vad gör jag de 20 åren? Så här, om jag nu dessutom är någorlunda pigg och kan tänka klart och kanske till och med röra mig 20 år utan att någon ringer och frågar något. Jag vet inte.
Men så här, om inte du missköter det ditt sista 1,5 decennium eller vad det är kvar, Så är rätt nu. Det är 10. Ja. Det är 100. Om du inte gör något riktigt dumt nu så blir jag av med kragen, så kommer ju säkert telefonen ringa. Hej, kan du ta den här begravningen och den här och den här? Och det vet vi ju. Om man så vill själv.
Ja,
och håller sig fram kanske i olika församlingar, så tror jag att du kommer
just
kunna jobba.
Just det, man ska hålla sig fram i olika församlingar.
Ja, så.
Jag har jobbat i en församling.
Men om du skickar ut, hej, jag finns, jag är nymaskinerad, då kommer nog telefonen ringa. Kan du komma och ta
det här? Jag såg en sån här lapp. På ett sånt här anslagstavla där jag är i fritidshuset. Ring pigg pensionär, stod det så här. Yeah. Och så ska man då ringa till en pigg pensionär och få hjälp med olika saker. Snickra och måla och bygga en bil eller vad det nu kan vara. Så här. Och då tänkte jag så här, hjälp, jag vill aldrig någonsin identifiera mig som en pigg pensionär. Alltså, då har man redan sålt in sig på fel sätt, tycker jag, redan från början. Så här. En pigg pensionär, då måste man liksom tala om att jag är pensionär, men jag är pigg.
Ja,
jag är pigg, jag klarar av det här. Yeah. Man behöver kanske inte skriva så exakt att man är pigg eller att man är så, utan man bara talar om jag åtar mig de här uppdragen. Så vi har en pigg pensionär som klipper gräset i fritidshuset.
Ja, men det är ju jättebra,
min bror har fixat det så att han
anlitat
en pigg pensionär som gör detta.
Jo, men det vill hellre en pigg
för detta polis faktiskt.
Ja, men det kan ju vara en pigg här.
Klipper gräsmattan i raka rader.
Det är dubbelt det, för man vet ju också folk som inte, absolut inte vill gå i pension, som inte har någonting. Alltså när jag säger någonting, någonting annat än just jobbet. Man inte har någon familj, barn eller hund, katt, kanin eller liten vässla. Då kan det ju vara väldigt jobbigt att gå i pension.
Och
det finns ju inte, det är ju inte bara en som har gått bort ganska nära in på sin
just
pension.
Det.
För att livet vart så här.
Hoppsan, vad ska jag nu finnas för? Liksom,
och så vart det ingen kul längre. Liksom. Ja, vilken munterton vi startar på, men så kan det vara ibland.
Med anledning av din semester.
Ja, den var bra, men det var tufft idag. Alltså. Jag måste säga det. Det känner att jag har lite ångestpåslag
på gnällspåret, så fast mitt är mycket, mycket, mycket mindre gnälligt. Eller alltså, det är mindre anledning till gnäll. Jag tycker vad påsken gick fort.
Ja.
Så här, för att jag tyckte nästan, nu hade vi familjen hemma, barn och barnbarn och så hemma på påsken, och det var ju jättetrevligt.
Det såg
jag. Och det kan man ju liksom, bara för det så saknar jag ju så. Men jag också just det här att oj, de här dagarna är borta nu. Så här, nu är påsken över. Så känner man sig lite lurad. Så här, var det inte mer än så här? Så här. Jag tänker, julen är ju den där stora. Och där har man har pyntat och donat. Och det, man laddar upp i 2 månaders tid för att det ska bli jul. Så, här. Så det kan jag ändå fatta. Och så är det 3 juldagar. Men jag firar ju jul mycket längre än 3. Och det gör nog fler än jag. Hoppas jag. Men då är det ändå så här. Okej, julen är över. Okej, det är tråkigt. Men nu är det ändå dags på något vis. Ja, nu kan. Nu. Men här hoppsan. Nu är det och nu är det ingen påsk längre. Så här. Nu är det ju det i kyrkan. Svärd. Alltså de här riktiga påskdagarna är ju ändå över på något vis.
Men det är ju också så där att det hela vårt samhälle i alla fall stannar ju inte upp. För att det är alltså när det är jul så märker du i alla butiker från 1 december framåt påsken. Visst, det kommer fram påskmust och chokladkaniner några dagar. Men det är inte alls samma grej i vårt samhälle.
Nej, så är det ju, absolut.
Där jag vistade... Va? Tackar. Där jag var i Spanien nu under veckan som var. Så där är ju, det är ju den största tiden för dem, påsken.
Jaha.
Så där märks det ju på ett helt annat sätt med kannibaler och såna
här kannibaler, men det är inte så. Nej, kannibaler.
Processioner i stan och sådär med hela liksom påskberättelsen på ett helt annat sätt.
Besökte du Svenska kyrkan? Du sa att du skulle försöka göra det.
Men jag vaknade skärtorsdagen med feber på långfredagen. Ja. Så jag tänkte där, vad skulle vara helgen jag skulle åt. Så jag gjorde inte det.
Nej.
Jag får göra ett nytt försök nästa gång. Ja, precis. Så gjorde jag inte. Men det var, förutom att jag blev krasslig, så var det en härlig och bra vecka. Så.
Ja.
Hörde du, men tjänstgjorde du något då?
Ja, jag jobbade skärtorsdag och långfredag.
Ja.
Så var jag ledig i påskafton, påskdagen och annandagen.
Just det.
Så du
fick inte uppståndelsen?
Nej, jag skojar lite om det. Att jag avslutar med döden. Ja. Så. Men det var två fina gudstjänster. Ja. Skärtorsdagsmässan är första gången jag hade i den här kyrkan som jag jobbar i nu.
Ja.
Men det var lika starkt som det brukar vara där jag var tidigare. Då. Just det här med avdukningen och nedsläckningen av kyrkan, och det blev mörkt och man tågar ut under tystnad och så. Ja. Det var en väldigt,
det är fint, ja.
Väldigt mäktigt. Ja. Och sen var det långfredagen och där vet jag att det var många som var väldigt, tyckte att det var så fint och bra.
Ja,
så där. Och det var det också. Ja. Fast jag själv blev nästan full i skratt mot slutet för att nu är det för dystert här. Ja. Alltså, nu är det, så, det är bara så här, döden och korset, se på korsets trä och så här. Det är vackert, jättefint, verkligen och stämningsfullt. Men när jag kände liksom, man fick nästan, du vet, sån här otillåten lust att skratta. Mm. Såhär, vad är det här? Såhär. Och sen kören sjunger psalmer och som är väldigt dystra, svarta, ja. Utan musik, utan bara liksom a cappella och ganska långsamt. Så att, ja. Det här måste ju få, alla som går här, de måste ju få en överdos. Sen så träffade jag, det var några konfirmander där, både på skärtorsdagen och på långfredagen, så ville de ta en selfie med prästen. Och jag underlättade för en av dem, för jag såg att hon, jag förstod vart det lutade så här, och så hörde jag mamma så här, gå fram och fråga prästen nu då.
Ja.
Nej, sa hon då. Då sa jag, ja, du är en sån här konfirmand som vill ta en selfie. Så här, ja. Ja. Och så sa jag så här, nu har du ju valt den absolut jobbigaste gudstjänsten på hela kyrkåret. Den här timmen får du aldrig tillbaka av ditt liv, sa jag. Nej, sa hon. Så att, då, bara för att tänka, om man kommer till kyrkan.
Ja, just det.
Nu har de gått säkert fler gånger och de får fler gånger, såklart. Men när man kommer till kyrkan och väljer, det skulle kunna tänka sig att det är den första gudstjänsten man går på.
Ja, det skulle kunna vara, mycket
så.
Väl.
Ja, för att det, nu är det påsk och då passar man på liksom.
Gå på en påskgudstjänst.
Gå på en påskgudstjänst. Ja, men fredag nu rätt. Ja, där har jag ju tid. Så. Ja. Jag går på fredag och så kommer då huvud blodigt sår. Så, vad är detta? Vad har jag gett mig in på?
Ja, det är inte ens.
Men som sagt, fantastiskt, vackert, jättefint. Ja. Men just som sagt, jag fick
mycket
lite
mörker.
Ja, väldigt mycket mörker. Nästan fnissigt mörker.
Och du, jag har varit två sammanhang nu på en veckas tid där jag har mött folk jag inte känner.
Ja.
Och så är det naturligt för att vara jobbare med sådär.
Mm.
Och i båda gångerna så märkte jag liksom efteråt hur stolt man är, eller jag får tala för mig, jag är över vårt jobb.
Ja,
så.
Ja.
För vi kan ju stå här och gnälla på ditt och datt som vår organisation hittar på. Vi kan prata även när vi har stängt av, så händer ju det också, och inte sällan. För att vi är i det liksom. Men jag var verkligen genuin och sa som jag tycker. Det gjorde något med mig när jag fick berätta det i två gånger nu på en vecka för människor som inte hade speciellt mycket insyn i kyrkan, utan vi kom in via vad jag jobbar med liksom. Jag känner en stor stolthet. Det var kul för mig att upptäcka det igen. Ibland när man är mitt i allt så känner man sig, varför gör jag det här? Jag orkar inte mer enda tokstolle till, eller vad det nu är. Men när man står så där på sidan och tar fram det som och är sant, att det här, ja, det är stolt, genuint glad och för så. Det var, jag har sålt min lägenhet. Så
fel, tror jag. Så.
Ja, det har jag också gjort i och med det. Till satan. Fel. Nej, men sluta. Jag, då var den som har köpt den med lite bekanta igår hos mig för att mäta och du vet, vinklar och hit och dit. Och så står jag och berättar om vår organisation, för tänker jag, men bor de ens här, vet de, så jag förklarar ganska ingående. Så visar att hälften av dem som sjöng i en av kyrkornas kyrkokör, och en som var lite yngre sjöng i en annan av kören här, så det var, var lite fånigt när jag stått där. Men det kunde inte jag veta att de hade starka rötter liksom lokalt. Hörru du, jag vill ta upp två andra saker, kort bara. Hur är det med dig? Hur har du haft det sen sist?
Jag har haft det bra, absolut.
Det har du redan gått in på, men jag glömde den frågan, som kommer ju alltid.
Ja, nu, jag har en grej, en berättelse, men den är lite lång, så du kanske ska, var det här den ena frågan?
nej, jag hade två andra.
Ta de två sakerna
så
först,
går vi tillbaka.
Då återkommer jag till det här sen.
Ja. Jo, jag pratade med en av våra kollegor som också lyssnar på podden.
Ja.
Och så sa hon så här, hon är präst, och sa hon så här att vi pratar ju ofta om det här med Jesus. Mm. Har du och jag gjort?
Vi pratar ofta om Jesus.
Ja, men så har vi ju skojat om vilka som säger Jesus.
Ja, Jesus. Ja.
Och då berättade hon om en det måste ju varit en då teologisk avhandling som handlade om någonting som jag inte kommer ihåg.
Jaha.
Men där då den som skrev den här avhandlingen fick som en bi, hjälp mig med ett ord här. Alltså det vart, hon fick svar på någonting hon inte sökte.
Ja, okay.
En bifråga, det uppstod någonting,
jag
så. Ja. Och för då hade hon gjort studier på hur predikningar lät då i Stockholms stift och Göteborgs stift.
Okay.
Så hade hon tagit...
Fortsätt från det uppenbara att de talar stockholmska och
Göteborgska. Ja, precis. Ja, och tagit samma söndag på hösten alla, ja, så att det är samma text och en på våren. Så, det var liksom, och där någonstans handlade ju uppsatsen eller avhandlingen om. Men då var det då en sidoeffekt då, att hon fick fram att Jesus, som vi brukar skala om, det sades då av konservativa män i Svenska kyrkan.
Jaha.
Och det har jag aldrig tänkt, för jag tänker att
det är frikyrkligt sådär. Lätt,
men att det var både i Göteborg och Stockholm, så var det väl de som var mest konservativa män, de säger då Jesus. Och då finns det då forskning på det här, eller en studie så. Ja, det var en rolig.
Så då vet du det. Okej, ja, det var ju väldigt intressant.
Det är roligt faktiskt. När ni hör av er, ni som lyssnar. Sen har vi en annan sak. Det var ju en som du skrev till oss, men...
Just det, ja precis. Och då har vi ett, fick via Messenger här ett...
Från en pastor som heter Urban.
Ja.
Och han, kul Urban att du hör av dig. Verkligen. Att du lyssnar.
Verkligen. Och ja, det här är en pastor som sagt. Han är trogen lyssnare till podden, skriver han.
Tack
och,
för det.
Tack för det. Pastor Ekumeniakyrkan finns i Småland. Och då är det så här, vi samtalade ju om det var nu var förra avsnittet eller för förra, två avsnitt. Ja, avsnitt där sen. Ja. Om legitimation.
Prästlägg.
Ja. Att vi har ju inte det i Svenska kyrkan. Nej. Och då skriver Urban här att han blir lite förvånad. Och han skickar också en bild på den pastorslegitimation som han har.
Yes, och då, det ser ut som ett sånt legitimation när man är på typ sjukhus.
Ja, just det. Så man klämmer fast med
men det är inte liksom riktigt, så står det, jag ska inte säga allt som står, men det står Ekumeniakyrkan och så står det på slutet, så står det ens namn och personnummer och så pastor Ekumeniakyrkan. Och loggan så där snyggt och prydligt. Och en bild.
Ja, just det, precis.
I klädd pastors skjorta och krage.
Ja. Så där har man ju en, där använder man sig av den här.
Precis, och han skriver ju här också att att mest nyttan haft i krisläge, han är med i den kommunala POSOM-gruppen. Och där har funnits nytta av det, så att säga. Så att, då började jag fundera på det nu då. Är det så att våra, de som är sjukhuspräster enkom, eller fängelsepräster, har de ett sånt?
De kanske har det. Det känner ju inte jag till. För nej. Jag har ju inte varit det. Men det är ju tänkbart förstås.
Det är väl väldigt...
I häktet är det nästan som att det borde behövas.
Borde verkligen faktiskt vara så. För att du ska kunna legitimera dig. Ja. Mer än bara kanske ditt jag vet inte. För det skulle också kunna komma med ditt körkort eller lägg. Liksom. Ja, visst, för det är klart att du måste identifiera dig med en ID-handling. Men där kanske man får sånt tryggt för att du har en speciell tjänst.
Det kan, det kan vara så. Är någon som lyssnar som känner till det, så får ni gärna höra av.
Ja, kanske även han vet det och skriver till oss. Ja. Men tack när ni hör av, det är roligt. Då vet vi att det förekommer.
Det förekommer i alla fall i Ekumeniakyrkan.
Nu! Det var mina två.
Det var dina två. Glömde dem. Jo, hur har jag haft det sen sist var ju frågan. Ja. Och då är det så här, nu vet jag inte riktigt till vilken ämne jag ska börja för att få mest ut av den här historien. Men det är en väldigt fin historia. Ja. Nämligen ett antal år sedan, så ska vi säga, så hade jag en gång, jag brukar berätta det här för konfirmanderna när vi talar om dopet, så hade jag en dopgudstjänst utan dop. Det var alltså en sorts välsignelse, var det, därför att det var så här att det var en pojke som hade fötts, jag kommer inte ihåg om det var för tidigt, men han var i alla fall sjuk och man trodde inte att han skulle överleva. Nej. Så att de hade döpt honom på sjukhuset. Och han hade, det var kristna föräldrar som hade bett och sjungit psalmer och så för barnet där på sjukhuset och så. Men hade då sjukhusprästen döpt barnet. Eftersom de sen var kristna, så var det så att barnet överlevde. Och då ville de då, eftersom de var kristna, att det här skulle upprepas i kyrkan. De ville, det var, i och med att det var så hastigt gjort, så ville man, nej, det här vill vi ha på riktigt. Och dessutom som en sorts tack nu då, för att de hade fått behålla sitt barn. Så ville man göra det här. Och då blev det jag som fick frågan. Och så hade jag det, och jag gick igenom hela dopordningen egentligen, utom just själva dopet. Så jag sa då att det här är en dopgudstjänst utan vatten. Och det var en fantastisk upplevelse att vara med om. Det är det jag brukar berätta för konfirmanderna ibland. Och säga att det här var jag med om. För då ville man då att det här skulle göras, för att man skulle göra ordentligt. Sen så något ett år eller så senare så träffade jag på den här pojken i barnverksamheten i kyrkan där jag jobbade. Så jag fick se att han sprang omkring där på golvet och mådde jättebra och så där. Så att, det var ju fint liksom, tänkte jag. Och det har jag också, brukar jag ta som slutpoäng på den här historien, yeah, när jag berättar för konfirmanderna. Men nu har jag fått en ny slutpoäng. Uh-huh. När jag hade den här, jag kommer inte ihåg, det var en av gudstjänsterna här nyligen, så hade jag, står jag kvar och tog kyrkaffe efteråt. Ja, då måste det ha varit en vanlig söndagsmässa. Tog kyrkaffet efteråt och då kommer det fram en äldre kvinna och en man till mig och säger, ja, du kommer nog inte ihåg oss, men du hade en gudstjänst för vårt barnbarn. Han hade varit så dålig och så att han hade dött på sjukhuset. Och sen så hade du i Sankt Eriks kyrka som var då en välsignelse för honom. Jag sa, det här kommer jag mycket väl ihåg.
Såklart,
sa jag.
För
det här är en unik händelse. Ja. Han fyllde 14 år nu.
Mäktigt.
Och han ringer varje dag till oss och hälsar och pratar med oss. Att han mår utmärkt. Alltså då får du hälsa honom. Så inte för att jag tror att han kommer ihåg det, men hälsa honom då. För att jag sa just att jag träffade honom någon gång när han var ett år också sen. Men sen dess har jag inte hört något såklart. Utan
då var det ett gäng år sedan du hade det här.
Det var ett gäng år sedan jag hade det.
Gudstjänsten.
Det måste ha varit en 12 år sedan kanske. För han var ju inte nyfödd när jag döpte honom. Så. Men det var ju en otrolig grej att liksom få höra det här. Och att de kommer fram. Och att de, jag kände ju inte igen dem såklart. Nej. Men de kände uppenbarligen igen mig. Och sa det här. Så att, bara det också att de gick fram och sa det. Annars hade jag aldrig vetat om det där. Så. Bara veta, men han fyller 14 nu och så han är stark och frisk. Man kan inte tro att han var sjuk när han var liten.
Nej,
så här, så.
Nej.
Så att det var en fin upplevelse, verkligen.
Ja, det var verkligen något som hade hänt sen sist.
Det hade hänt sen sist, ja. Precis.
Hör du, vad vill vi mer prata om idag då?
Ja, jag tänkte du skulle få berätta lite om strejk för oss.
God,
ja, så här, jag hade skrivit ut en artikel och så glömde jag den på jobbet. Så jag har inte den här med mig. Men det handlar om att det finns ett strejkvarsel i Svenska kyrkan. Och vad handlar detta om?
Ja, det ser det ju första gången någonsin i det kyrkan eventuellt råkar ut för det här då.
Ja.
Och det handlar ju om fackförbundets kommunal och dess medlemmar. Och det handlar då om de som jobbar i begravningsverksamheten. Alltså är kyrkogårdsarbetare, krematorier och så vidare som finns i begravningsverksamheten som är medlemmar i kommunal. Och det är ju så här att vid årsskiftet så sa ju Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, alltså SKAU, det här har vi varit inne på tidigare, sa ju upp kyrkans avtal, skulle bli ett nytt i år i alla fall, men så upp, så att det har varit långa förhandlingar och många förhandlingar med alla fackförbunden som är kopplade till kollektivavtalet, där i kommunal en av dem, men de är inte liksom nöjda med dit det bär iväg, så då har man då hotat med strejk. Och det handlar om dels att det ska bli ett rimligt kronpåslag på lön som limmar på något sätt med den sjuka inflationen som är nu. Så för att blir det för låg kronpåslag, då går du egentligen back på din lön. För att det ökat så mycket med bensin och allt annat.
Ja, just det.
Det är det, och sen finns det här var lite nytt för mig, att det är så mycket övertid som krävs. Mm. Och det jag kan verkligen se framför mig, det jag vet i våran församling, de får jobba helger och så, är ju i krematoriet.
Ja,
för att
det
finns så få krematorietekniker.
Mm.
Och så här, vi är behov av, nu så är du en duktig krematorietekniker, så hör av dig så ska jag vidare befordra dig, för det behöver vi hit till Sollentuna. För att tar man från någon annanstans, då blir det hål där. Så det finns ju liksom en överenskommelse. Så, här. Så att det där är hotet. Och jag då som är ordförande för det andra stora fackförbundet för kyrkan som heter Vision, får ju nu en del frågor, så här, vad händer då med mig som medlem som jobbar på begravningsverksamheten som inte är med i kommunal? Och jag såklart kan ju ingenting om strejk, för det har jag aldrig varit med om. Men jag som tur är ju att vi har ju en tjänsteman som ska svara upp på frågorna.
Strejktjänsteman?
Men som har blivit expert då, som jag ska vända mig till i Stockholm. Så jag kan ju hänvisa dit, eller fråga, tack och lov. Men det där är så konstigt, så, för nu händer det. Jag har ju såklart att jag har läst mer än gemene man. Ja, det är ju mitt intresse och ligger ju mitt uppdrag att hålla koll. Så. Men det är inte så att jag kan på mina fem fingrar, vad händer vid strejk? För det är ju så oerhört ovanligt.
Ja, ja.
Sen finns det lite så här, är begravningsverksamheten en samhällsnyttig alltså likt sköterskor, vilka nu mer som inte får gå ut i strejk.
Det, precis.
Och där menar facksidan då att det inte är det, och arbetsgivarsidan menar att det är det. Så där är också, det gör ju ganska mycket till om när man, att man måste ju reda i den frågan. Hur ligger det egentligen till? Så. Jag kan ju tycka utan att veta att det borde ju liksom vara det, för att det finns ju en lag att du måste ner i jorden en viss tid. Framförallt krematoriesidan så är det ju ugnarna måste ju gå, så att säga.
Ja,
och på begravningsverksamheten så de som är då fackligt anslutna är ju de flesta anslutna till Kommunal. Mig vetligen. Eller så är det. Och det kan ju bli
väldigt konsekvenser. För det var min fråga. Har du någon koll på hur många, eller inte hur många exakt, men är det många som är anslutna till Kommunal? Men
det är det.
Men då är det just den här. Det är inte så att, eller ja, några, jag gissar att några andra yrkesgrupper, alltså individer i olika yrkesgrupper också är det.
Ja,
det kan ju vara både präster som är kommunalanställda också.
Pass, kanske. Men kanske någon av ideella och ideologiska, skulle jag säga.
Va? Ja, just det, ideologiska. Att man har kanske varit
någonting och sen,
till någonting. Ja. Och sen, ja.
Så skulle det kunna vara, så visar väl en del administrativ personal, och framförallt så är det ju även innevaktmästare då. Vi har en sån församling där det är uppdelat att antingen jobba för församlingssidan, och det vi kallar
det
då slarvigt innevaktmästare, eller ute då på bilen. Så vi, där finns det ju, absolut. Och där läggs det väl någonting också om att där, ja nu ska jag vara försiktig med det, men att om det blir så här då ska även alla andra som är kommunalanslutna i Svenska kyrkan inte jobba någon övertid, utan du ska göra dina ordinarie uppgifter, men inte mer liksom.
Okay.
Så, och vi vet inte, vi har inte så mycket övertids, alltså jag har blivit beordrad en gång på 13 år eller något sånt här, så det är inte så vanligt att det sker så. Men det är ju ett problem på andra områden, bland annat begravningsverksamheten. Så där någonstans, det är spännande. Jag följer det nära, jag får uppdaterat från absolut skickligaste håll, de som kan det här. Men det är just det, när man förväntas kunna någonting man inte har någon...
liksom för att man inte har haft anledningen att veta det tidigare.
Jag minns inte när det var sist jag hörde att det var strejk i landet. Det är ju inte så ofta det sker. Liksom.
Nej, just det. Någon gång under min utbildning vet jag att då var det, jag tror det var bussförarna eller kommunal, något som... Nej, det var inte bussförarna. Den gången var det nog, jag menar alltså förskolepersonal. Det var väl också kommunal kanske. Då, som för det var problem med barnomsorgen och sådär. Så vet jag. Men annars... Det är inga sådana stora, liksom. När jag var liten så hade de strejk på radio och tv. Så det var ju jättejobbigt för en liten pojk. Så att de inte visade någonting på tv mer än nyheterna. Så det var någon, måste varit, inte vet jag, slutet av 70, början på 80, någonstans där.
Nej, det var en helt annat, men jag bara kom upp i huvudet. Det var typ strejk i NHL. Alltså högsta hockeyligan i världen, som är i USA, det vet nog många.
Puckat.
Puckat var det. Ja, att det var någonting med... Strunt annan, men det var strejk där, så då kom ju alla hem till sina liksom... Alltså det var mycket då proffs som kom hem till Sverige den säsongen och spelade, och det var väldigt... Ja, det var något jag bara slog mig. Det kan hända var som helst då, nästan, förutom
så
när det
är kanske det är begravningsfolket som går ut och bränner andra saker istället. De får inte utföra sitt arbete, så de kommer ut och bränna löv eller något.
Precis.
Hundar. Nej, jag vet inte. Något.
Det där sista tre meningen tar jag helt avstånd från, utan det är Kjells egna ord. Tack för det. Nej, men det blir spännande. Alltså, det är olyckligt på alla sätt. Någon sa så här, för jag liksom beklagade lite, alltså, det rör ju inte mig. Jag måste ju kunna det, men så var någon så, men det är också ett krig i Ukraina. Alltså, allt har sina perspektiv.
Det var någon som skrev, jag vet inte om det var vad det var kommentar till, om det var till Kyrkans Tidning. För Kyrkans Tidning på Facebook, de får ju en annan kommentar av folk som inte gillar kyrkan. Alltså i andras kyrkosammanhang är det ju ofta, strunt i det. Det kan ha varit att det var som Kyrkans Tidning. Som fick någon kommentar om att de där går omkring där i sina, apropå strejken, de går omkring i sina nattsärkar.
Den kommentaren läste jag.
Ja, det var precis så. Och de gör det som vi andra kallar för fritidssysselsättningen och så här. Och där är det ju en väldig okunskap, tänker jag, vad det handlar om. För det första så tror jag att de menar, att trodde att det var prästerna det handlade om. Ja. Apropå, eftersom de var nattverkare. För det är ingen som, var någon som hade skrivit det. Har du verkligen sett någon trädgårdsarbetare i nattverk? Eller så, ja. Här, så. Så att det hade ju lite... Det var, folk. Begreppsförvirring kanske, ja. Eller så. Man tänker att ja, nu ska prästerna tas ut i strejk här. Och ja. Det är ju på sätt och vis skönt att det inte är så, för ingen skulle sakna oss. Så att,
nej, men alltså det är vår mest liksom... Jag har inte riktigt tänkt igenom att säga, men jag säger ändå...
Det är som, den här poddens idé. Mm, jag.
Ja. Det som blir mest konsekvens direkt, det är ju faktiskt om krematorerna stannar.
Visst, absolut.
För att, ja.
Det blir, ja, absolut. Ja.
Och det är klart, det blir också med
kvar på, präst, på kö, så
ja, säga. Med prästen också, just med begravningsgudstjänsten.
Ja, det är precis. Ska man vara lite pausa, seriös så är det ju så. Ja, visst.
Så, för det måste ske. Det finns en lag och, som är på något annat sätt. Ja, liksom. Men ja. Gudstjänst, ja, nu vart det inte. Det kan vara, oh, där finns ju en ordning för lekmannalätt.
Ja,
också.
Så är det också. Ja, visst.
Kyrkvärd kan gå in. Ja.
Två år av pandemi där vi inte har haft gudstjänst. Nej, men precis. Som vanligt. Så det går ju uppenbarligen. Ja. Så. Men just begravningar är ju svåra. Man kan ställa in både dop och vigsla, men begravningar är ju svårt. Då. Eller... Ja, begravningsgudstjänst kan man för all del ställa in, men man kan ju inte ställa in själva begravningen.
Nej, precis. Nej, men vi kanske får lämna det, för jag vet inte mycket mer så, men Nej. Det är en spännande och orolig tid.
Ja, alltså, just
det. För kyrkan det. Liksom. Ja, får vi se vad det hamnar någonstans. Jag får ta ett annat spår bara, som gjorde mig så här... Ja, det såg också. Det såg det du sa där om Facebook-kommentar. Mm. Så var det är någon församling som har en podd någonstans söderut. Och så var det några kommentarer på den. Det var ett nytt avsnitt, någonting. Så här. Och så var det några som har skrivit, alla tre var ju negativa. Så var det en som har skrivit så här. Mitt livs bästa beslut var när jag gick ur Svenska kyrkan för x antal år sedan. Mm. Och då satt jag så här, jag svarar ju aldrig på sånt där, för det är bara dumt. Men jag var så sur, jag tänkte så här, men vilket lätt liv du har lett.
Nej, alltså eller det var det bästa
är det bästa du har gjort? Då har du haft ett ganska innehållsfattigt liv. Tänk, det var så dumma grejer jag tänkte svara på, men det är ju aldrig någon idé att öppna där asken.
Nej, ibland gör man det bara för att, men inte det här getingbo skulle jag inte sticka in.
Nej,
det är min nivå är mer så här, kommer du att sakna mästarnas mästare? Och så skriver jag nej. Alltså det är den, bara för att...
Ja, det ser
jag
att
jag kan. Ja. Ja, ibland bryr jag mig inte. Men det är bara kul att skriva det.
Nej.
Att,
vad skulle jag säga? Jo, det handlar om Ukraina. Och folk som kom hit. Jag tror att vi har nämnt det i podden. Församlingar som ligger... till exempel läste jag från Trelleborg. Där det kommer båtar. Mm. De har ju från dag ett gjort massa saker, och här vet vi att hos grannarna där Migrationsverket ligger så är församlingen väldigt aktiv där, för att där är det ju kö liksom.
Mm. Ja, just det.
Den här, och våran kommun då, där vår församling ligger, valde ju strategin att ha ett x antal boenden och inte hemma hos folk, för de har dåliga erfarenheter. Det är vår grannkommunförsamling har gjort att släppt kommunordna så att folk kommer hem till familjer. Ja, det är upp till varje kommun. Mm, och så ni säger. Och då sträckte de ut en hand, och så vart jag ansvarig från församlingen här, att och vädjan var ju så här: alla nu som vill hjälpa till och vara volontärer, kan ni organisera dem och koordinera dem? Ja, men det är ju något som vi kan liksom.
Mm.
Och sådär, så vi lade upp en av våra kollegor som såhär, kontaktperson, och började höra av sig ganska mycket folk och sa, men jag vill vara volontärer. Såhär, folk vill göra någonting nu liksom. Och jag var hela tiden i strategin, det här är ett maratonlopp, det här ska pågå länge, så att vi gör vår del, och så är det bra liksom. Och så bara hände ingenting, och gör dem igen till kommunen, så men vad händer så? Så egentligen kallade de till ett möte med olika aktörer då, där vi var en av dem. Och sen så här, men då, det kan inte, men den här politiken bakom, för Migrationsverket köper platser av kommun, bla bla bla, kan ingenting om det här, men man fattar att det finns politik bakom allt.
Ja.
Så det kommer inga hit. Inte än.
Nej.
Och där står vi och liksom har gjort några eller insatser och samlat. Det har vi tagit upp här. Vi samlade in pussel och spel, för det ville man täta boendena. Och vi har börjat organisera så här. Men okej, då kan vi öppna upp den här kyrkan för mötesplats och så.
Mm.
Och det vart ju ett väldigt sånt antiklimax. Ja, alltså, sen vet vi att i våran kommun, till lika församling, så finns det nu över dryga 200 då, som är registrerade här som bor. Men de har ju då kommit för att de känner någon eller känner någon som känner någon. De har inte kommit den kommunala vägen,
just
så att säga.
Just det.
Och då har vi inte, då finns inte samma behov vad vi vet. Vi håller ju klart vi reder det. Men det var verkligen så här, jaha, vad gör vi nu? Ja, vi hade ett möte precis innan vi började podda idag där vi skapade relation med några såna här second hand butik och med lokal mataffär som vill hjälpa till och så att vi har mycket resurser, men vi står där och, men nej,
ingen kom.
Alltså det, så, vårt uppdrag eller det är vår vädjan till oss vart liksom inte, så att nu och det är jag ju inte ledsen för, alltså det är klart att då har de förhoppningsvis kommit någon annanstans och det är bra liksom. Och som sagt, ett maraton om ett halvår, så kanske många av de som tagit emot hemma inte har ekonomisk möjlighet eller lust längre, och då måste vi hitta en lösning. Men det var verkligen så där ett det har varit ett antiklimax. Vi var så laddade och var så beredda och så, stuvade om. Det är inte mer med, men det var märkligt.
Ja, precis. Man har laddat upp och så.
Nej, så vet man inte riktigt vad gör vi nu. Så, och det är så många som hör av sig igen. Jag har ju sagt att jag vill hjälpa till.
Ja, har ni glömt mig?
Ja, men nej, det har vi inte. Men jag vet inte vad du just nu ska hjälpa till med.
Nej,
så. Just det. För att vi kan inte heller hamstra grejer som vi inte kan ta hand om.
Precis.
Och skapa, det har ju kyrkan gjort fel för många gånger. Skapat mötesplatser som inte någon ville till. Alltså sammanhang som inte var så. Men nu har vi har en liten plan. Det finns en av våra ekumeniska vänner här i när oss har ju ett café då för just Ukraina. Och ska vi besöka det och prata med de som kommer hit. Vad önskar ni? Önskar ni någonting? Finns det ett behov? Alltså prata med folket som kommer. Det kanske är en bättre väg. Mer om det när vi vet mer. Ska vi kasta oss på en andakt?
Det kan vi göra. Och då är det så att kommande söndag är andra söndagen i påsktiden. Och rubriken är påskens vittnen. Och då kommer en text här som vi har läst förut. Och vi har lagt upp bilder och annat från den här texten. Det är en... Jag tycker mycket, mycket om den här texten. Den är ur Johannes evangelium och jag läser den nu. När Jesus och hans lärjungar hade ätit, det här är då efter uppståndelsen förstås, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Jag låter det vara, det är en liten bit till, men jag avslutar med det där. Den är så vacker, den är så fin. Den
upprättelsen.
Här. Upprättelsen, som vi också har nämnt tidigare, men då nämner vi igen, för det är det man ska göra när det är den här texten. Att Petrus förnekar Jesus tre gånger på påsknatten, efter förrådandet. När han är gripen så kommer ju någon folk fram till Jesus, eller till Petrus, och säger: du känner väl också honom? Det är väl, du vet väl, du visste ju vem det var där. Och Petrus säger: nej, den där vet inte vem det är. Ja, men du var väl med Jesus? Nej, det var jag inte. Så tre gånger förnekar han. Och här får han då upprättelse i och med att Jesus låter honom tre gånger säga: du vet att jag har dig kär, jag älskar dig. Så.
Ja, den är otrolig. Den är otrolig.
Och den här, den minnesgoda lyssnaren som har hört förut kommer ihåg att vi la upp en bild också. Det finns nere vid Genesarets sjö i Israel, så finns det en staty av just den här scenen. Just eller en skulptur det. Kanske man ska säga. Av den här scenen där Petrus knäböjer och Jesus står över honom. Så heter den för mina får på bete. Eller så. Och fotade jag när jag var där nere i Israel med arbetslaget. Och jag har den där. Och återkommer den till den då. Och bara, bara själva grejen. Där nere står den här scenen. Och det är nere vid Genesarets sjö. Och så hör man de här liksom verkligen hoppfulla, men för mina fotbollsbete, du har gjort fel, du har gjort det här, du har gjort det här, du borde kanske inte få mitt förtroende, men du får det för mina fotbollsbete.
Nej, och får dessutom det precis för min fotbollsbete, får hans fullast.
Ja, ja, precis, det är inte vad som helst, du får bära min mantel. Så här, utan för mina fotbollsbete, det är du. Man har ju sagt tidigare att Petrus är den klippan som jag ska bygga min kyrka på.
Ja.
Och det kvarstår, Jesus fortsätter, säger, ja, men det här, det, du får för mina fotbollsbete, det är du som ska göra det. Du med alla dina brister och dina fel och tillgångar också. Det är du som ska föra mina fotbollsbete.
Så viktigt.
Fantastiskt.
Så viktigt för alla kristna att veta att till och med här som har följt honom som hans närmaste man och förnekade fick det viktigaste uppdraget. Så.
Det är lite hoppfullt för oss andra. Så att säga.
Ja, och en viktig läxa för oss som att,
som pekar finger åt andra också. Ja, just det.
Och så, om någon har gjort fel, att då ger den viktigaste uppgiften. Skulle man ju inte göra.
Det skulle man ju inte göra. Helt med handen på hjärtat så skulle man ju inte göra det.
Nej.
Om någon har, nu dålig jämförelse, men om någon har snattat av kollekten, så skulle man kanske inte låta den räkna kollekten nästa gång. Men med det här betraktet ska man, Jesus kanske faktiskt skulle göra det.
Vad vill du sjunga?
Jag vill sjunga en psalm som har nummer 198. Den heter Likt vårdags sol i morgon glöd. Och det är ju samma melodi som i denna ljuva sommartid.
Just.
Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför så länge världen står det efter vinter kommer vår. Och så i andens rike, som fåglars kör i lund och mark, besjunger våren blid och stark, och livets alla under vi må besjunga med varann. Hans liv som döden övervann i påskens morgonstunder. Snart alla ängar stå i skrud och skogen kläder sig som brud när livets krafter blod. Så kommer vår i Jesu namn, i folkets liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma.
Tack för det, Kjell, och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta. Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!